Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, och Gud, våra hjärtan och samveten så att din son, när han kommer till oss, i våra hjärtan må finna en beredd boning. Genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Genom att han gav sitt liv har vi lärt känna kärleken. Genom att han gav sitt liv har vi lärt känna kärleken. Saker som är få och svåra att få tag på är ofta sånt som vi människor tenderar att ge ett högre värde. Bli mer åtråvärda. Ett feltryckt frimärke kan vara värt åtskilliga miljoner, medan frimärken som faktiskt går att använda kostar några kronor. Biljetter till en konsert som sedan tidigare slutsåld, de kan man sälja med en rejäl förtjänst om man vill. Och barn som leker får av någon märklig anledning alltid lust till att leka just med den leksak som någon annan tog precis innan. Men inte innan dess. Det vi inte kan få, eller det som är svårt att få, det ser vi som särskilt värdefullt åtråvärt. Medan vi sällan ser det som värdefullt som är tillgängligt, fritt, enkelt, lätt för alla. Guds kärlek, syndernas förlåtelse, Jesus ställföreträdande död. Detta är evangelium, kyrkans skatt, men den är inte exklusiv. Guds kärlek gäller alla. Syndernas förlåtelse gäller alla. Jesus dog för alla i alla ställen. Och är det därför som det är så lätt att tappa bort det personliga perspektivet, det personliga värdet i detta, den personliga förtröstan på detta? Det är så upprepat, så vanligt, så generellt att vi inte hör, inte förstår, inte riktigt kan ta det till oss. Det är att Jesus dog för dig. Och vad betyder det här? Först och främst får vi frågan varför. Varför gjorde han detta? Varför behövde någon dö för mig? Har du förstått varför någon behövde dö för dig? Har du förstått att du i dig själv inte kan bestå inför en helig Gud? Att din synd är mycket allvarligare än du tror? Kan du läsa med i syndabekännelsen, den gamla syndabekännelsens ord, utan att tycka att ja, men det är väl ändå att ta i lite grann? Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Ta det emot att säga det och känns som att det är lite för hårda ord. Eller är det som det är formulerat i en annan? Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår. Om vi tycker det är att ta i, vad säger vi då om vad Gud gör när han tar så allvarligt på det? Att han sätter igång hela den här planen med att själv bli en människa i Jesus Kristus. Gå mot lidandet, gå mot döden för att dö i ditt ställe. Var det nödvändigt? Eller var Jesu lidande och döden överdrift från Guds sida? Kanske tog han i lite för mycket, att spöstraffet hade egentligen räckt. Och det hade vi nog kunnat ta själva också om det riktigt var så. Nej, din synd är så allvarlig att det enda sättet för Gud att lösa detta var att sända Jesus. Om inte du skulle vara evigt skild från honom. Så allvarligt var det att han själv tog straffet i ditt ställe och dog din död. Och detta gjorde han frivilligt av kärlek till dig. Du som kanske knappt kan låta någon betala en måltid för dig eller bjuda dig på något utan att du liksom nej och ska skjuta dig från dig och göra rätt för dig och så vidare, får en sådan stor skuld betald och överöses med så mycket kärlek från Guds sida. Att ha sluppit undan en evighet av lidande och istället blivit lovad en evighet av glädje borde vara orsak till att aldrig egentligen sluta le. Skratta eller jubla. Ändå har nog varenda en av oss sett gladare ut än vi gör just nu. Ändå hade nog nästan var och en av oss suttit och fånlett lite mer om vi nyss hade vunnit några miljoner på lotto. För något som kan ge oss kanske lite trevligare, bekvämare tillvaro här just nu. Hade vi verkligen förstått vad vi undkommit, så hade vi struntat fullständigt i allt vad människofruktan är och sprungit ut och ryckt tag i människor och försökt få dem förstå vad som är på väg att hända med dem. Oavsett vad det kostar i anseende eller att man tappar ansiktet eller framstår som helt rubbad. Är inte det den egentligen enda rimliga reaktionen? Och ändå gör vi inte det. Och vi tänker att vi kanske har goda skäl och kan förklara varför. Men sådant får vi också lägga under förlåtelsen. Vår tröghet till att tro, till att förtrösta, och tröghet eller oförmåga till att se oss själva sådana vi är och Jesus sådan han är. Och allt vad han har gjort för oss och fortsätter att göra för oss därför att han fortsatt älskar oss. Så vår otillräckliga tro, glädje, förtröstan eller uteblivna känsla av det ena eller det andra ska vi inte göra till ett nytt lagok som vi lägger på oss, som driver oss bort från Kristus och känner oss otillräckliga som kristna. För då blir det en förtäckt gärningslära som egentligen åstadkommer samma sak, att vi börjar titta mer på oss själva och förtrösta mer på oss själva eller vad det nu kan vara. Se till vad vi gör eller vad vi inte gör. Och det här är inte någonting heller som Jesus vill lämna oss med. Istället vill han att vi säger som det är också när det gäller såna här saker. Och också för detta så har Jesus gett sitt liv. Vi har lärt känna kärleken genom att han gav sitt liv för oss. Så låt oss därför be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige evige Gud, du som gav oss en förebild i ödmjukhet när du lät din son bli människa och lida korsets död, Lär oss genom hans tålamod lydnad för din vilja, så att vi får del i hans uppståndelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord ifrån första Moseboks fjärde kapitel. I 7 dagar ska du äta osyrat bröd, och på 7:e dagen ska en Herrens högtid firas. Under de 7 dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat bröd ska man då se hos dig, och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet. På den dagen ska du förklara för din son: detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Det ska för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna, att Herrens undervisning ska vara i din mun. Till med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Hör också Herrens ord ifrån Filipperbrevets 2 kapitel. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i sitt 12:e kapitel. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga? Det sade han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sade då: låt henne vara, hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom dit, inte bara för Jesus skull utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då beslöt översteprästerna att döda också Lazarus, ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom, och de ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på den, så som det står skrivet: frukta inte, du Sions dotter, se, din konung kommer ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta från början, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Dagens predikotext är från evangelisten Lukas 19:e kapitel, och jag läser också den. Sedan Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Oljeberget, sände han iväg 2 av sina lärjungar och sade: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står där bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led det hit. Och om någon frågar er varför ni löser det ska ni svara: Herren behöver det. Det som var utsända begav sig iväg och fann att det var som han hade sagt om. Och det löste fålet. Då frågade de som ägde det: varför löser ni fölet? De svarade: Herren behöver det. Och de ledde det till Jesus och lade sina mantlar på det och lät Jesus stiga upp, eller sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig sluttningen av Olivberget, eller Oljeberget, började hela skalan av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen, i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I världshistorien kan vi dela i två delar. Före och efter påsken år 33. Gud själv låter sig plågas och dödas av sin skapelse, av skapade människor, för att de ska stå utan skuld och få leva. Och det finns ingen mer avgörande händelse än detta i hela världshistorien. Ingen viktigare händelse än detta. Detta är centrum för hela vår historia. Och då är det inte konstigt att ju närmare vi kommer Jerusalem och korset, desto mer laddade blir alla de olika händelser som sker med och runt Jesus. Flera olika perspektiv, och främst från Gamla testamentet, vävs samman. Och bland alla de olika aspekter man kan fokusera på, så har denna gång offerkulten och kungariket. Men till detta får vi också lägga ett himmelskt perspektiv. Och utifrån detta blir predikans tre rubriker: Jesus är inte ett offer utan offret. Och två, offerlammet rider på en kunglig åsna. Och tre, kungen ska kröna oss med kronor. Först, Jesus är inte ett offer utan offret. Vi gör upp planer för våra liv, lägger scheman, bokar in olika saker. Vi planerar semestrar, födelsedagar, när vi ska byta sommardäck, gå till tandläkaren och så vidare. Vi lever i huvudsak våra liv som att vi råder över vår framtid. Vi vet vad som ska hända, mer eller mindre. Det som står i kalendern, det kommer att ske. Och oftast är det väl också så att det som vi planerade faktiskt blir så på ett eller annat sätt. Men då och då händer också saker som vi inte har räknat med. Vi kan falla offer för omständigheter, saker som vi inte har någon kontroll över. Det kan vara små saker, det kan vara stora saker. Det kan vara trevliga saker, men det kan också vara djupt otrevliga och tragiska saker. Oavsett så blir de en påminnelse för oss att vi styr inte över våra liv. Vi råder inte över vår tillvaro. Vi vet inte vad som ska hända. Men Jesus är det annorlunda. Han vet vad som väntar honom. Det är förutsagt sedan länge, och han styr också händelser så att Guds löften hålls och profetier får sin uppfyllelse. Nu har Jesus varit på väg från Jeriko till Jerusalem. I Jeriko fanns det stor orsak till stor glädje när frälsning fick komma till Sackeus hus. Att Jesus fick vara välkommen, att han fick göra det som han kommit för att göra och mer än allt annat vill söka upp och frälsa det som var förlorat. Men redan innan han lämnar staden så berättar han också en liknelsen om talenterna. Och det förebådar att inte alla kommer att vara lika glada över att Jesus kommer till dem när han nu fortsätter sin färd mot Jerusalem. Den färd som han påbörjade efter Petrus bekännelse om att Jesus är Guds messias. På vägen dit, det som sträcker sig över hittills 10 kapitel i Lukas evangelium, där berättar han vad som kommer hända med honom i Jerusalem när han kommer dit. Men lärjungarna verkar inte kunna ta in det. När de nu har kommit alldeles nära kallar Jesus till sig två lärjungar och ger dem instruktioner om att gå in till byn framför dem och hämta ett åsneföl. Och så ger han detaljer om hur det kommer att vara, omständigheterna. Av Johannes får vi veta att lärjungarna och Jesus stannat i Betania över sabbaten hos Marta, Maria och Lazarus. Och byn då som de förmodligen kommer till är Betfage, som av allt att döma låg på väg mellan Betania och Jerusalem, lite närmare Jerusalem, och Betania låg ungefär 3 kilometer utanför. Men vad är poängen med att Jesus gör detta? Varför skickar han iväg lärjungarna med dessa instruktioner? Poängen är att Jesus har kontroll. Han vet vad som ska hända. Han vet och han har kontroll över skeendet. Många har förklarat detta som att åsnefölet helt enkelt, det var avtalat någonting mellan Jesus och de här. Och han nästan som någon slags kodord kanske han skulle säga, eller lärjungarna skulle säga när de kom för att hämta fölet. Eller att de åtminstone tillhörde den lite grann utvidgade kretsen av lärjungar som visste vem de menade när de sa Herren behöver det. Det här framkommer egentligen inte i texten. Det kan vara så. Men det verkar inte vara det som evangelisterna är ute efter när de skildrar denna händelse. Konstaterandet att lärjungarna fann att det var som han hade sagt om förutsätter på något vis någon form av förundran. De inte hade väntat sig detta. Och att detta handlar om att Jesus hade en övermänsklig kunskap. Och lärjungarna skulle förstå att Jesus har kontroll, som en förberedelse för allt det som de kommer se, vara med om inom mindre än en vecka. Det som Jesus också förutsagt, att han ska lida, dö, men också uppstå. Men lärjungarna verkar senare ändå inte förstått vad han hade sagt. Jesus gick mot korset, detta visste han, han hade förutsagt det för lärjungarna, men ändå tycks det komma som en chock för dem. Fortfarande tycks de tänka att när de kommer till Jerusalem, då ska riket upprättas synligt, Davids kungarike. Och detta inomvärldsliga perspektiv på Guds rike var så djupt inrotat i dem att de faktiskt skulle behöva få allt hopp fullständigt grusat när Jesus dör på korset, innan de var mottagliga för vad Jesus faktiskt hade sagt. Deras föreställningar, deras planer och förhoppningar behövde dö med Jesus. Vi som lever idag vet vad som hände. Vi vet att Jesus uppstod igen på tredje dagen. Men vi har också förutsägelser i Bibeln som kanske för oss är så som Jesu förutsägelse var inför påskveckan för lärjungarna. Som är för oss som lever i den sista tiden. Vi kan också, precis som lärjungarna, lätt fastna med blicken på jorden. Låta vår erfarenhet styra vad vi vågar eller kanske till och med kan tänka. Det finns mycket som vi ser runt om oss som kan oroa oss. Klimathot, pågående militär upprustning mellan länder, våldsivrande islamism, vansinniga genusexperiment på barn. Framtiden ser inte så ljus ut. Saker har varit dåliga för, väldigt dåliga, och blivit bättre. Och det finns många saker i vår värld som också ser ut att vara ljuspunkter. Men underliggande så ser vi ändå en värld som på ett grundläggande plan och ett underliggande plan mer och mer vänder Gud ryggen. Ett avfall som blir allt större. Och vi kan inte vänta oss något annat. Och vi har till och med kyrkor som går längre i avfallet och upproret än flertalet bland dem som säger sig inte tro på Gud. Och detta hör till saker som Guds uppenbara ord förutsäger om vår tid. För att vi ska förstå vad som sker och framförallt vad som kommer att ske sedan. Vi vet inte om det dröjer ett år eller 200, men det kommer att ske, det vet vi. Jesus ska komma tillbaka. Ondskan ska vika och fullständig rättvisa ska skipas. Jesus har fortfarande kontrollen. Och hur mörkt det än ser ut i samhället, i ditt liv, av vilken anledning det må vara, Jesus har fortfarande kontrollen. Ingen ska rycka dem ur min hand. Ingen ska rycka dig ur Jesu hand. Senare under veckan så tror lärjungarna att Jesus är ett offer. Ett offer av omständigheterna. För de judiska ledarnas maktlystnad, avundsjuka. För de romerska ockupationsmaktens grymhet och oro för att det ska bli folkligt uppror. Och så tänker många idag att Jesus är ett offer för vad som hände, som han inte kunde styra över, som de inte hade förväntat sig, som han inte hade förväntat sig. Men så är det inte. Jesus är inte ett offer, han är offret. Nära 2000 år tidigare sadlade Abraham sin åsna och tog sin son Isak med sig till Moriaberg. Och det var inte någon liten aningslös pojke som följde med pappa på en utflykt, eller tänkte att han följde med pappa på en utflykt. På väg dit började Isak inse vad som skulle ske och frågade sin pappa: här är veden och elden till offret, men var är lammet? Abraham svarar: Gud kommer att utse åt sig lammet till offret. Isak gjorde inte motstånd, inte ens när Abraham band honom vid altaret, fast han förmodligen lätt hade kunnat övermanna den över 100 år gamla Abraham. Abraham litade på att Gud skulle kunna ge honom Isak tillbaka från de döda, och det blev så. För han var ju löftesonen. Det var till honom Herren hade knutit alla löften. Men i sista stund så hejdades Abraham av en ängel. Gud hade planer på ett annat offerlamm, sin egen son. Och då kommer vi till den andra rubriken. Offerlammet rider på en kunglig åsna. Enligt vissa sätt att räkna dagarna i stilla veckan så skedde intåget i Jerusalem den 10:e dagen i månaden Nisan. Den dag man enligt lagen skulle välja ut det lamm som skulle offras. Och nu vandrar det lamm som Gud själv valt ut åt sig mot Moriaberg, tempelberget i Jerusalem. Han är lydig sin far och gör inte motstånd. Han var till i Guds gestalt men räknade inte tillvaron eller jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv, tog en tjänares gestalt, blev människan lik, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Jesus har fortfarande kontrollen. Han vet vad som ska hända med honom. Och han ordnar själv med åsnan som ska få bära honom in i staden. Och så står det att ingen ännu hade suttit på åsnan. Och längre fram får vi veta att Jesu grav var en grav som ingen ännu hade blivit lagd i. Och på andra ställen i Gamla testamentet finns liknande kommentarer när det handlar om föremål eller djur som ska användas i helig tjänst. För åsnan får utföra en helig tjänst. Man skulle nästan kunna kalla åsnan som ett sakrament. Det är något som för Jesus till människorna. Nu blir Jesus buren av den på ryggen korsmärkta åsnan. Men om några dagar ska han själv få bära sitt kors. Nu får han höra hyllningsropen. Men om några dagar ska han få höra korsfästropen. Jesus är en kung som går mot sin kröning. Och han är en kung som går mot sin upphöjelse. Men det är med törna han ska krönas och inte en krona av guld. Och det är på ett kors han ska upphöjas och inte på en tron i ett palats. Folket som går där med Jesus har något helt annat i tankarna än det som Jesus vet ska hända. De ser åsnan och tänker att här är det Davids son som kommer. Likt Salomo som red på en åsna till sin kröning. De tänker att Davids kungarike ska upprättas på nytt. Guds rike på jorden, ett jordiskt rike. De brister ut i hosianna-rop från pilgrimsalmen 118 och hyllar Jesus. För de har hosianna, eller hosiannas ursprungliga betydelse, fallit i glömska och istället blivit ett hyllningsrop av förståeliga skäl. Men för Jesus så finns där också kvar den ursprungliga betydelsen. Det som egentligen är samma som hans namn, frälsning. En uppmaning till frälsning, det här na i slutet är som engelskans please, kan vi säga, en vädjan. Fräls, snälla, fräls. Fräls, Davids son. Välsignade han som kommer, kungen i Herrens namn. Detta är orsaken till att Jesus går mot Jerusalem, går vägen mot korset. Alla dessa människor han ser, de står under Guds vrede. Deras skuld måste betalas, deras synd måste sonas, deras slavok måste brytas. De måste frälsas och räddas. De förstår det inte, det är inte vad de tänker på. Men vad de ropar är en bön om just det som Jesus håller på att göra. Inte att rädda dem under romarnas eller någon människas förtryck, utan djävulens. Rädda dem undan den eviga döden. Och det som de kommer tro är ett otroligt misslyckande när Jesus faller offer för ockupationsmakten. Det är i själva verket segern. Det som är dödsstöten för planerna på Jesus som den messianska kungen i Davids upprättade rike är istället fullbordandet av Guds eviga plan i att friköpa, befria och vinna mig förlorade och fördömda människa från alla synder, från döden och djävulens makt. Inte med guld och silver, utan med sitt heliga, dyra blod, oskyldiga lidande och död, för att jag ska vara hans egen, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskyldighet och salighet. Liksom han är uppstånden från döden, lever och regerar evighet. Som Luther utlägger andra delen av trosbekännelsen. Men mitt i denna glädjeyra får vi en påminnelse om världens motstånd. Mästare, säg åt dina lärjungar. Bland alla de pilgrimer som har kommit ut för att se profeter från Nasaret som uppväckt Lazarus och vill hylla. Där fanns också fariseer som tyckte att nu går de för långt, dina lärjungar. Han var inte deras kung. Jerusalems ledarskap ville inte ha honom som kung. Jerusalem ropar ännu inte: välsignade han som kommer i Herrens namn. Jesu ord i Lukas 13 är fortfarande inte uppfyllda. Ni kommer inte att se mig förrän ni säger: välsignade han som kommer i Herrens namn. Fariseernas förmaning till Jesus om att tysta lärjungarna blir en smärtsamt snabb uppfyllelse av den liknelse Jesus berättade där i Jeriko dagar innan han kom till Jerusalem. Där det heter: men hans landsmän hatade honom och skickade sändebud efter honom för att säga: vi vill inte ha honom till kung över oss. Och hur ser det ut idag? Vi lever i en del av världen, och egentligen i en värld som på många sätt säger samma sak: vi vill inte ha honom till kung över oss. Som går allt längre i sitt uppror. Men vi får också krympa perspektivet. Vill du ha honom till kung över dig? Han är fridens kung, men han är också den som binder en oxpiska och driver ut de som köper och säljer i templet. Det är inte lätt att släppa in Jesus överallt. Han stör lätt vår frid. C.S. Lewis skrev träffande: jag vände mig inte till religion för att bli glad. Det visste jag att en flaska portvin kunde klara av. Om du vill ha en religion som får dig att känna dig väldigt bekväm, rekommenderar jag verkligen inte kristendomen. Genom den heliga ande så konfronteras du med allt det mörka hos dig som du gärna blundar för. Ibland är Herren skonsam och tar det pö om pö, lite i taget. Och ibland låter han dig stirra ner i avgrunden direkt. Lidandet kommer genom yttre saker som drabbar oss, men också genom att syndens fortsatta verkan blir mer av en plåga hos oss och för oss. Att vi inte tycks bli bättre plågar oss. Men återigen, Jesus har kontrollen. Ingen ska rycka dig ur hans hand. Och vi får lita på att det han sagt ska komma. Och då har vi den tredje och sista rubriken. Kungen ska kröna oss med kronor. Ett tredje perspektiv på intåget är vad som väntar dem som förblir hos Jesus. Jag, Esra,
såg på Sions berg en stor skara som jag inte kunde räkna. Och de lovprisade alla Herren med sånger. I deras mitt var en reslig ung man, längre än alla de andra. Och på vars och ens huvud satte han en krona. Men han var mer upphöjd än dem, och jag var förundrad. Då frågade jag en ängel, vem är dessa min herre? Han svarade och sa, dessa är de som lagt av sig sin dödliga klädnad och tagit på sig odödlig. Och de har bekänt Herrens namn. Nu blir de krönta och får ta emot palmer. Då sa jag till ängeln, vem är den unga mannen som placerar kronor på dem och sätter palmkvistar i deras händer? Han svarade och sa till mig, han är Guds son som de har bekänt i världen. Då började jag prisa dem som frimodigt hade stått upp för Herrens namn. Om du inte känner igen detta så är det inte så konstigt. Och samtidigt, känner du igen det, är det inte heller så konstigt. Det här är inte från Bibeln utan från en apokryfisk skrift som heter Fjärde Esra. Och som troligen skrevs mot slutet av första århundradet. Men det avsnitt som jag just läste kommer från dess andra kapitel, som av allt att döma är ett lite senare kristet tillägg. Samtidigt så påminner det om ställen i Uppenbarelseboken. Och lägger vi samman tre ställen så får vi fram i princip samma text. Detta är en vision av himlen. Men i denna vision är det inte vi som viftar med palmer och sjunger hosianna till Jesus. Det är Jesus som sticker en palmkvist i händerna. En segerkvist i händerna på var och en som här har lidit för hans skull. Det är Jesus som går till var och en och sätter en krona på huvudet. Det är detta som är Jesu längtan när han rider in i Jerusalem. Detta är hans stora glädje. Att en dag kommer då han ska få ha alla de som hållit ut under lidandet. Att han ska få ha dem hos sig. För de som får här ta del av Jesu förödmjukelse kommer också att få del i Jesu upphöjelse. Men det är också detta som gör att Jesus efter vår predikotext stannar vid Oljebergets sluttning och gråter över staden. Det han hade önskat var att få sätta en krona på vars och ens huvud, också hos överste prästerna, de skriftlärda, fariseerna och hela folket. Men de ville inte. Och detta är en sorg för Jesus. Inte endast bördan av våra synder tynger honom på väg in i den stad där han ska dö för dem, utan också sorgen över alla de som inte vill låta sig räddas av honom. Över alla vars läppar inte ropar hosianna, snälla, fräls oss. Den som inte tar vara på den tid då Herren besöker dem. Synden låter oss inte vara än, och vi får anledning att ofta ropa vårt hosianna till Jesus. Och det ska vi också göra, även nu om en stund. Detta palmsöndags rop har kyrkan tagit fasta på och vävt samman med serafernas rop i Jesaja 6. Helig, helig, helig och så vidare. Då sjöng och ropade man sitt hosianna när Jesus kom till Jerusalem. Nu sjunger vi det när Jesus kommer till oss i nattvarden. Där vill han ge oss frukterna av sitt offer, det han vann där på korset i Jerusalem. Förlåtelse för våra synder och det eviga liv som är i honom, i hans kropp och hans blod. Och detta vill han ge oss ofta för att vi ska få styrka att orka hela vägen. Hela vägen hem till honom, där vi får möta honom och han ska sätta livets krona på våra huvuden. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, förmanar, lär och varnar oss. Heliga Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.